Varmt välkomna till MacPros podcast nummer 7. Idag är torsdag och om det är någonting som verkar prägla min tillvaro just nu så är det att jag har ont i halsen. Så att om jag börjar hosta eller harkla mig så får ni ursäkta. Delar av min familj är också sängliggande så att vi är lite krassliga hela bunten här. Så att jag ska försöka fatta mig så kort det bara går. Vilket är ganska svårt eftersom det finns ganska mycket kul att prata om idag. Vi kan väl börja med VVDC, årets upplaga som går av stapeln i juni i år. Vi pratar den 11-15 juni och om du funderar på att köpa biljetter så kan du glömma det. För de sålde slut på, hör och häpna, 2 timmar. Det var faktiskt så illa ställt att biljetterna hann sälja slut innan den amerikanska publiken för den här konferensen vaknade upp på västkusten. 2 timmar. Alltså det är helt galet. Och som jag skrev på MacPro så kan jag inte åka, men jag hade nog inte fått tag i biljetter i alla fall. Och det är nog ganska många som är sura över det här. Eftersom VVDC är en väldigt viktig konferens för väldigt många. Det är en unik möjlighet att träffa utvecklare på Apple som kan svara på andra utvecklares frågor på ett sätt som du aldrig kan få via en FAQ eller en how-to eller ett forum eller via Apple support eller särskilda utvecklarforum som finns på developer.apple.com om man är medlem i Apples developer connection. Så 2 timmar, det måste ju vara någon sorts rekord. Även om det har förekommit ens liksom rockkonserter som säljer slut så fort. Ska det vara om typ Bruce Springsteen eller något kommer hit. Vi får väl se vad det blir för nyheter i år. Min gissning blir att det blir en ny iPhone som jag har pratat om tidigare. Jag gissar också givetvis att Mountain Lion kommer släppas. Den tredje betan är faktiskt riktigt stabil. Det är allt jag kan säga om det förstås eftersom jag har skrivit på så här NDA som registrerad utvecklare. Men Apple ser ut att göra ett väldigt, väldigt bra jobb med Mountain Lion. Och det är någonting som slog mig lite grann att om ni minns när Snow Leopard släpptes så var ju det egentligen en liten smyguppdatering till Leopard, alltså macOS 10.5. Och jag tror att det blir lite grann samma sak nu, att Lion är Apples motsvarighet till Leopard och Mountain Lion blir Apples motsvarighet till Snow Leopard. Och det går ju lite temare där också om man tittar på hur produkterna är döpta. Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion. Kanske ser vi en helt ny trend när det gäller Apples namngivningsstandarder för OS 10. Den som lever får se, helt enkelt. Ett annat ämne som givetvis har debatterats högt och lågt åt höger och vänster i de senaste 2 dagarna eller så är ju, ursäkta, jag ska bara ta ut min tepåse ur min kopp här. Te är som bekant bra för halsen, säger de. Man ska väl egentligen dricka kallt, men det varma är ju så mycket skönare. Jo, Google Drive är ju en satsning från Google nu där du kan få kopiösa mängder data för kopiösa lite pengar. Ser det ut som i alla fall. Du kan alltså få 16 terabyte lagringsyta online i Googles moln för 5,4 i månaden. Det går inte ens att köpa 16 terabyte disk för 5,4 i månaden. Så det finns flera reflektioner över det här. För det första just när det gäller just prissättningen. Att ja, Googles datacenter runt om i världen måste ju ha kopiösa mängder lagring. Man kan ju bara fundera på vad är det de köper sin disk någonstans. Vem är det som säljer dem så fruktansvärt billigt? Det andra är, med en sån prissättning på sådana datamängder så känns det ju lite som att Google kanske missbrukar lite grann sin position som en gigant med egna datacenter åt höger och vänster runt om i hela världen. Men vem kan konkurrera? Säg att du skulle vilja starta en backup-tjänst eller en mållagringstjänst själv. Och så skulle du sälja 16 terabyte data för 5,4 i månaden. Du skulle gå back något så fruktansvärt på den affären så att det finns liksom inte på kartan. Vi kan ju på kul bara titta vad exempelvis Dustin tar för en 2 terabytes disk. Ska vi se, dator och tillbehör, mekaniska hårddiskar. Vi kan väl ta en SATA 3,5 tums disk. Och den, ska vi se här, vad kostar det? Den, ja, en 2 terabyte disk på Dustin ligger just nu, om du har hyfsade priser, sen den ligger på typ 1500 kronor kanske. Ganska lätt att läkna ut det, vad det skulle kosta. Så om du skulle köpa då 5 terabyte skulle gå på 7,5. Så det är bara räkna 14, 15, 16 000 kronor för 16 terabyte. Och det är till en kund. Det innebär att du skulle alltså inte hämta hem den affären på kanske 2 år. Och det här kommer Google göra med hundratusentals kunder. Så om ingen kommer att reagera på det faktumet, så är, tycker jag att det är lite konstigt. Sen kan man ju börja fundera på givetvis hur Google hanterar data. De måste köra någon sorts deduplicering, de kör säkert kompression, de kör massa sådana funktioner, gissar jag, för att hålla nere datamängderna. Precis som Dropbox gör när de lagrar sina grejer hos Amazon. Och just Dropbox är ju lite intressant att jämföra med, och också Microsoft SkyDrive som lanserade en Mac-klient häromdagen. Och min gamla vän Christer Hansson Renaud påpekade ju på Twitter att SkyDrive stödjer inte HFS-partitioner på din Mac som är formaterade som case-sensitive, det vill säga att de stöder, gör skillnad på stora och små bokstäver, som alla andra moderna Unix-system gör. Nu är ju inte SkyDrive ensam om det. Installerar du exempelvis Adobe CS-paketet på en volym med case-sensitive, så kommer det inte att funka. Det finns massor av andra exempel säkert, men det är sådär, case-sensitive, jag kan förstå varför Christer gjorde, ville ha det på det sättet. Jag skulle gärna ha det själv också. Men ja, av någon anledning så fungerar det helt enkelt. Troligtvis därför att applikationerna inte tar hänsyn till stora små bokstäver, vilket ju är standardsättningen i den vanliga versionen av HFS, som är ett journaliserat filsystem nu för tiden. En annan intressant grej är ju givetvis då, om man tittar på licensavtalen för Google Drive, SkyDrive och Dropbox. Dropbox säger att det är dina grejer. Du får göra vad du vill med dem. Och så, du ger inte oss några rättigheter att göra någonting med dem. Vi behöver dina rättigheter att driva den här tjänsten och lagra dina data. Punkt. SkyDrive, material som Microsoft licensierar till dig, vad det nu kan vara, det är någonting som de hävdar rättighet till själva förstås. Men allt annat innehåll du lägger på en SkyDrive är ditt. Microsoft kommer inte att kolla, de kommer inte verifiera, de kommer inte liksom göra någonting med det. Och det är ju bra. Sen kommer du Google Drive. Och när man, nu ska jag försöka simultanöversätta från engelska till svenska, när man laddar upp eller på annat sätt lägger upp innehåll till Google Drive, så ger man Google och Googles partners en världsomspännande licens att använda, hosta, lagra, återproducera, modifiera, skapa andra liksom verk utifrån ditt verk, exempelvis om du översätter materialet. Kommunicera, publicera, att framföra någonting offentligt, om det nu kanske är en musikstycke exempelvis, visa upp någonting offentligt eller distribuera innehållet. Och vi kan ju fundera på det på ett ögonblick. Det är ju många som spekulerar vad det här betyder. Det är många som frågar då, är det här Googles sätt att säga liksom, ge oss ditt material, du har inga rättigheter kvar, eller är det här ett sätt för Google att säga, vi måste kunna ha den här rättigheten för att kunna serva materialet till dig, oavsett om du kommer via en iOS-applikation, en Android-applikation eller via webben eller vad det än må vara. Eller är det här Googles sätt att säga att det är lika bra att vi säger rakt på en gång, vi kommer att indexera dina data, vi kommer att liksom använda dina data precis som vi känner för det, och därmed basta. Problemet med Google är ju lite grann att de också har det här återkommande mantrat, men du kan lita på oss. Lita på oss, det är inga problem. Men samtidigt så är det ju känt att Google har lämnat ut data från sina datacenter till amerikanska myndigheter och andra myndigheter också, men framförallt amerikanska myndigheter. Och då även från kunder som inte är amerikaner, alltså amerikanska medborgare eller som bor i USA och verkar i USA. Så det innebär att det du lägger upp på Google Drive eller på din Gmail eller på din i Google Apps, det är information som Google håller järnkoll på. Och det datat kan de leta fram. De har redan indexerat, och det ögonblick du lägger upp det så indexerar de allting. Det hamnar i deras index. Punkt slut. Så säg för ett ögonblick då att du skulle skapa en jätteintressant tjänst eller hålla på att jobba på en jätteintressant produkt. Du lagrar eller information om den här produkten eller tjänsten eller vad det än må vara på en Google Drive. Eller du kanske skriver en bok. Säg att du lägger upp den på Google Drive. Vad är det som säger att inte Google kan ta ditt bokmanus och lägga upp det i Google Books? Problemet liksom med trovärdigheten och Google är också att de är helt nonchalanta när det gäller copyright. Alltså upphovsrätten till materialet. Det är ju, sträcker sig så långt tillbaka från när de startade Google Books. Du kan titta på hur de jobbade med Google TV. Nu har problemet med Oracle och Google. De sitter rätt igång och bråkar om vad Google gjorde med Java. Där det framgår klart och tydligt från mail och annan kommunikation som dyker upp nu i rättegången att Google i princip skiter fullständigt i upphovsrätten och annat, utan de bara flyger under radarn, släpper produkten och så löser de det sen. Samma sak de gjorde med Google Books, samma sak de gjorde med Google TV. Och det här är, det är svårt att när ett företag säger ja men lita på oss, och så samtidigt gör de så där. Det är ungefär som att de räcker fram handen och klappar på kinden och sen klappar de till dig. Och sen säger de förlåt, kan vi lösa det här? Och som jag pratade om i en tidigare podcast, så nej, jag litar inte på Google. Jag har slutat lita på Google. Jag vill inte att Google ska kunna läsa mina mejl. Och det är, självklart sitter ju ingen människa och läser mina mejl om jag hade haft mejl på Gmail. Det är inte det det handlar om. Men Google har informationen hos sig. Och om de går in i ett administrativt system och börjar söka efter vissa termer eller vissa typer av filer eller vad det än må vara, så kan de få upp allt det här. Och om de vill så kan de titta i det. Punkt slut. Och det finns inga löften i världen som kan få mig att känna mig lugnare över det här. Erik Schmidt, Googles tidigare vd och numera hedersstyrelseordförande, tror jag det, sa ju vid något tillfälle att om du gör någonting dumt och hamnar på Google så kanske du inte skulle ha gjort det från första början. Och det kanske är bättre att du byter namn. Googles PR-gäng har ju efterhand hävdat att ja, men han skojade ju bara. Lita på oss. Men nej, Google, jag tror att ni har liksom bränt ert förtroende hos väldigt, väldigt, väldigt många. Så om du värnar om ditt privatliv, om du värnar om liksom hur din information om dig själv hanteras, om du tänker lagra någonting på Google Drive, kryptera det allt vad du kan, så får du i alla fall Google sövla någonting att tugga i. För jag kan nästan lova att de kommer försöka knäcka din kryptering och indexera datat. Jag har ingen belägg för det, men som sagt, hur ska man kunna tro någonting annat? Så att det tycker jag är lite olyckligt, helt enkelt. Från det ena till det helt andra. Lars Wahlberg är en av medlemmarna på MacPro. Han har stöttat MacPro genom att ge mig lite pengar. Och det tycker jag är fantastiskt kul. Och därför är det extra kul att han vann det här otroligt läckra Plantronics Pro UC version 2 headsetet. Och nu kan jag berätta vad nästa veckas pris blir. Och det blir ett tokläckert tangentbord från Logitech. Ett solcellsdrivet vitt tangentbord, särskilt utvecklat för Mac. Och det är någonting som, jag har ett liknande tangentbord själv faktiskt. Det går, jag har inga solceller i sig, men i övrigt så är det ett Logitech tangentbord. Det är med Windows-knappar, så det är lite sådär. Men det är fantastiskt skönt att skriva på. Och jag har testat de här solcellsdrivna tangentborden tidigare på Mac Pro. De var faktiskt riktigt, riktigt trevliga. Så det är någonting som ni kan hålla utkik på Mac Pro. Som sagt, det är en utlåtning endast till dig som är medlem. Vill du bli medlem idag så kan du gå in på Mac Pro och klicka på medlemskap i menyn så kan du läsa mer. Det kostar dig 200 spänn om året. 200 kronor. Så har du chansen att vinna ett tangentbord för 700-800 kronor. Eller som Lars vann, ett headset för nästan 1000 kronor. 200 spänn, betala in det till mig via postgiro. Och jag är dig evigt tacksam och du är med och säkrar MacPros framtid ännu mer. En sista sak jag tänker ta upp som jag har retat mig på i många, många, många år. Det är det här, om du har en portabel Mac, en MacBook Pro, MacBook Air eller vad det nu må vara, och så har du en skärmsläckare om du har skärmlås på den. Så fäller du ihop den. Sen när du fäller upp den igen. Och tänk på att det är inte alltid som din loginprompt dyker upp. Ibland kan det dröja, jag vet inte, för mig kan det dröja liksom 20 sekunder ibland innan den dyker upp. Ibland kommer den på en gång, puff, så loggar man in så det är klart. Och ibland så tar det jättelång tid. Och det här är någonting som har varit ända sedan, alltså urminnes tider. Och jag blir inte klok på varför det är så här. Jag förstår inte vad det är som den gör. Vad är operativsystemet gör innan den orkar visa en loginprompt? Liksom. Ska den komma på att nej, jag ska inte visa skärmsläckan längre. Tänka. Och så ska den hålla på lite till. Nej, det är liksom inte okej. Okay. Det är någonting jag hoppas som fixar i en framtida version av OS 10. Eller gärna, typ nu. Får de gärna göra också. Jag tycker det är extremt trögt. Jag säger inte att Windows är mycket bättre på den punkten. Men ja, what gives. Till sist, jag tipsar om en artikel på Mac Pro om hur du aktiverar din NFS-server i Lion-server. Som NFS-servern, precis som en hel del annat kul i Lion-server, exempelvis FTP-servern, har de ju bara helt sonika plockat bort från det grafiska gränssnittet i den nya server-applikationen. Och det där finns inte spår av i server-admin heller. Just det, du måste ha två applikationer för att kunna ratta en Lion-server fullt ut. Ironin i det är ju, ja, det ska vi inte gå in på nu. I alla fall, det är helt klart ett bra tips för dig som vill jobba, för att NFS-servern i Lion-server, även i Slow-Leopard-server, är inte helt oäven. Det funkar bra, den är enkel att jobba med, pang, 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 så är det uppe. Så ta en titt på den artikeln, den finns på Mac Pro. Jag lägger in den i länklistan för dagens podcast som du hittar på macpro.se/podcast. Imorgon så försöker jag återkomma igen. Det ringer min telefon så nu måste jag sluta. Ha det gott allihopa. Hej då.